Vi heter Veronica
och Elin och vi är så kallade meditationsnördar.
Våra resor med meditation är olika, men passionen och praktiken är gemensam.
Vi har båda lång erfarenhet av olika meditationstekniker och fortsätter ständigt att utvecklas.
Då vi båda är aktiva inom andlighet och mediumskap är meditationen en viktig grundsten för välbefinnande och insikt.
Elin är häxa och prästinna och Veronica är yogi, häxa och medium.
Tillsammans vill vi dela med oss kunskap, information och erfarenheter kring meditation och dess effekter. Hej och välkomna till podden om meditation. Idag sitter jag, Veronica, här med dagens gäst, Ulrika Durché. Hej!
Hej!
Hej, vad kul att du ville vara med.
Och vad roligt att få vara med. Det är jättespännande det här.
Ja, men det är det ju. Det tycker jag alltid att det är. vi ska prata lite om bland annat om det här med svårigheter med att meditera. Det är inte alla som tycker att det är jätte... Att det, liksom, det finns utmaningar med meditation. Du har ju massa tips och erfarenhet kring det. Men jag vill också säga till alla lyssnare, eller till dig Ulrika, att du är den första gästen på länge. Det här är första avsnittet på länge, för att livet har kommit emellan både för mig och Elin. Och vi har också spelat in i den andra podcasten, Prästinnans väg. Och så har den här podcasten kommit lite i skymundan. Och sen så har jag fått massa indikationer på att... Ja, men vadå? Har ni lagt ner? Nu får ni spela in någonting. Så du är faktiskt först på tur på länge.
Wow. Känner ingen press, känner ingen press.
Ingen press alls. Nej, jag ska känna dig ärad. Nej, men det är väldigt roligt att komma igång igen, måste jag säga. Tack till alla lyssnare som har varit tålmodiga. Och det här avsnittet ska släppas imorgon, för då är det fullmåne. Så det är så. Yeah! För det här med fullmåne, det här med fullmåne, det vet ju du. Vem är du, Ulrika, och vad pysslar du med?
Vem är jag? Jag är en helt vanlig tant, kan man väl säga. Jag säger det. Men jag är också medium, häxa och tarotsyrska. Förutom mitt panteri då, på vardagarna, så är jag en undersköterska som jobbar med demens. Och när jag inte gör det så jobbar jag alltså som medium och tarotsyrska, och jag anser mig själv vara häxa.
Ja.
Så fullmåne är riktigt.
Ja, det kan vi liksom båda skriva under på. Jag tänker så här att, för en av den första frågan här faktiskt, det är ju egentligen: hur viktig är meditation i ditt arbete och i din vardag? Och då tänker inte jag ditt arbete som häxa, sierska, medium. Utan upplever du att du kan använda meditation även som ett stöd eller en krycka i ditt arbetsliv som undersköterska?
Ja, det är så här. Jag lever ju med en utmattning. Och i och med det så har jag fått förändra mitt liv väldigt mycket. Och mitt liv är, från början så var jag en sån här människa som bara, ja, men det fixar jag, jag gör det. Jag var all over the place, så jag älskade det. Jag hade jättestort umgänge och sådär. Och sen så gick jag in i väggen, inte bara en gång utan tre gånger. Och tredje gången så var det så att jag kände att det här går inte längre. Det här är sista gången jag får en chans att komma tillbaka. Och jag måste göra jag måste förändra mitt liv helt och hållet. Och det var då så fick man, då vet jag det, jag fick gå på mindfulness. Och det var där någonstans som meditationen kom in i mitt liv. Jag kunde inte ta till mig den här mindfulnessen överhuvudtaget. Jag var för stressad och för uppe och för utmattad just då. Men sen efter det så har jag kunnat använda den när man liksom har landat lite. Och för mig så är det, jag märker direkt när jag inte mediterar, då blir jag en sämre kollega helt enkelt. Jag behöver ha min meditation och mitt umgänge med mig själv för att landa och bli mer balanserad. Så det är livsviktigt. Det är en del i min vardag att meditera.
Mm.
Sen kommer ju livet emellan om man kanske inte hinner. Men de här längre meditationerna. Men liksom, det finns ju olika sätt att meditera på.
Exakt.
Man behöver liksom inte ha 45 minuters djupandning, utan man kan sätta sig ner bara några minuter liksom och komma i kontakt med sig själv. Men det är en resa. Det var inte självklart för mig.
Nej.
Idag är det det, men det var inte det från början. Men det är en del i min vardag.
Ja, men precis. För vilka tekniker använder du?
Alltså, vi kan ju börja med den här snabbtekniken. För det är liksom det som jag får hålla mig till väldigt ofta. Och det är andning. Förlåt.
Ja.
Mycket det här att liksom, några djupa andetag, liksom försöka bara gå undan. Jag menar, jag jobbar natt, jag är ensam, jag är den enda som sköter mina boende. Och det är inte alltid att man kan, men man kan gå undan bara lite snabbt. Toaletten eller vad som helst. Sätta sig ner, ta några djupa andetag liksom, och känna in sig själv. Det räcker till att börja med.
Mm. Just det, för att det är ganska, kan du väl skriva under på, både du och jag kan skriva under på att inom mediumvärlden, sierska världen, häxvärlden, så är ju meditation, det är väl A och O för många, inte för alla, men för många. Liksom det här med att också som medium komma i kontakt med andevärlden, öppna upp sina kanaler, eller som sierska öppna upp energin till din klient. Eller till korten. Ja, där har vi ju en sorts meditation som vi kanske... Som du säger, man behöver inte sitta i 45 minuter. Man kanske gör det när man börjar. Så kanske man vill sitta en längre stund. Men att sen blir det lite som Iris Hall, kommer jag ihåg. Så hon bara, nej, men för mig är det mer som att trycka på en strömbrytare. Liksom så här. Och så stänger jag av. Och så sätter jag på. Eller så stänger jag av och sätter på. Men det kommer kanske efter lite mer träning. Men jag tycker det är intressant att du tar upp det. Jo, nej, men att jag tänker att du tar upp det här med att du använder meditationen i vardagen. För att inom det andliga arbetet så är vi ju ganska många som använder meditation som ett verktyg. Men att vara balanserad i vardagen är ju minst lika viktigt, tänker jag.
Ja, jo, men för det är där vi ska vara. Och som du säger, just det här i det andliga arbetet, så är det ju en viss form av teknik man använder. Den är liksom nischad till att göra, som du säger, att komma i kontakt med vad man nu ska göra med sitt team eller med universum eller vad det nu än är man ska göra. Medan vardagsmeditationen mer handlar om att stå kvar, liksom, att vara balanserad, att liksom vara nära sig själv.
Mm.
Så när man har en utmattning, då jag får återkomma till det, så är det också så att man har en viss skörhet, och den får man lov att leva med. Och då är det oerhört viktigt just det här att liksom vara i balans. Och där tycker jag meditationen är A och O för mig. Det är inte så för alla, men för mig är det. En del kanske tycker om att jogga, simma eller liksom så där. Men för mig är meditationen en del. Det är lika viktigt som att borsta tänderna, skulle jag säga.
Jag håller med. Och sen så, jag vet att jag och Peter Andersson pratade om det. Jag vet inte om jag klippte bort det när jag pratade med honom. Men vi pratade om det här att, att utföra en sport till exempel. Så att meditation är väl liksom, det är som att börja träna någonting. När jag börjar med en sport så handlar det väldigt ofta om prestation.
Ja.
Och det vill man inom meditation ta bort. Man vill inte ha prestationsmeditation. För mig, nu kommer jag säkert få massa sportfantaster mot mig. Men jag vet att det är många människor som är ute och springer. Och att det kan kännas som att man mediterar. Man kommer in i ett flow. Och det säger jag ingenting om. Men när jag aktivt mediterar så vill jag sammanföra kropp och själ. För mig kanske jogga mer kropp. Men, eller själ. Mentalt och fysiskt. Men jag vet att sport och jogga och så, det är också mentalt arbete, jag säger inget om det. Men meditation är att aktivt sammanföra det mentala och det fysiska. Jag kanske säger mot mig själv, vad tänker du?
Nej, det här med prestationsmeditation, det var nog det som jag var med om i början, eller upplevde mig själv. Liksom att jag, för då, som du säger, att i början när man börjar med meditation är det bra med guidad och kanske lite längre för att man ska öva och träna och känna det här flowet som ska komma in. Och jag kommer ihåg att det var i grupp och jag hörde då den här meditationsledaren att ja, nej, men nu går vi här på stranden och du känner sanden under dina fötter och du ser solen, ja men du vet. Och jag kände så här, vadå? Var? Jag ser ingenting, jag känner ingenting, jag förstår inte. Och alla såg så saliga ut och jag kände mig jätteutanför. Och där kickade prestationsångesten in direkt liksom, och jag kände mig fullständigt värdelös.
Mm.
Det är viktigt att särskilja på saker. Och just där, det var liksom det som var tufft i början. Att man liksom, just i det forumet så blev det prestation. Sen så var det så att jag fick ju träffa dig.
Ja.
Och då öppnades en helt annan värld.
Just det. Vad var det som hände då?
Ja, i samma leda som jag träffade dig så gick jag faktiskt också i acceptance therapy, ACT. Vi hade haft någon guidad meditation med dig. Och så hade jag något sånt här terapitillfälle och så sa jag till min terapeut, jag vet inte, men jag kan inte det här med meditation. Det är så, för då frågade hon varför. Och så. Och jag sa, nej men jag kan inte se allt det här som man ska se. Och man ska gå ner på trappor och fram och tillbaka och upp och ner. Och man ska känna dotter och sådär. Jag ser ju ingenting. Nej, sa hon. Men vad upplever du då? Ja, det var svart. Det var svart. Och sen så blev det så trött att jag somnade, sa jag. För det var också en grej, jag somnade. Och då lyfte hon av det här. Men sa hon, det är ju faktiskt ett riktigt kvitto på att du har slappnat av. Och det är ju en del i det. Så där börjar man nysta med det. Att jag behövde inte skämmas för att jag somnade. Jag hade någonstans lyckats bli så pass avslappnad och ta emot rösten att jag faktiskt slumrade till. Men så frågade hon vad mer jag upplevde. Och för mig blev det väldigt där. Jag kommer så väl ihåg, vi gjorde någon meditation. Du pratade om solen. Och jag kunde känna hur solen värmde mitt ansikte. Och då sa hon så här, ja, men du kanske inte ser vad jag känner. Man behöver liksom inte uppleva samma saker. Och det där var viktigt för mig att liksom ha det där att jag behöver inte se allt det här som beskrivs. Jag kan bara följa med i rösten. Och så känner jag solen eller jag så känner att jag har gräs under fötterna eller vad man nu väljer att använda för rytmet. Och så där för att liksom vandra den här meditationsvägen. Och sen var ju också, med dig var det så, det var så avslappnat. Det var inte allt så där prestationsbundet som det var som jag upplevde i andra sammanhang. Så det handlar nog mycket om, för mig handlar det nog mycket om också vem som guidade meditationen.
Ja, precis. För att här kan man ju verkligen, jag vet att det är många som har sagt så här, men jag upplever ingenting och känner just den här prestationen. Så jag tycker att det här är väldigt viktigt. Att dels kanske meditera med någon. Jag var själv en person som hade väldigt svårt att meditera själv eller meditera i tystnad. Och jag har jättegärna lite musik på i bakgrunden bara för att det kan vara en ton eller så. Men jag började ju med resor, liksom, alltså att bli guidad genom de här ängarna och vattnen och bergen och allt det där. Det fixade jag. Men just den här vardagsmeditationen tyckte jag var mycket, mycket svårare. Jag tycker att det är viktigt dels att du behöver aldrig egentligen komma till att du känner eller hör eller doftar eller så. Utan ja, du kan komma till att det är bara svart. Punkt. Eller så går det faktiskt att undersöka att men jag kanske behöver en annan meditationsinstruktör. Jag kanske behöver ett annat sammanhang. Jag kanske ska meditera tillsammans med någon. Eller jag kanske inte ska meditera tillsammans med någon. Jag tänker att man behöver inte ge upp. Även om det inte finns något rätt eller fel. För det är jag och Elin ganska noga med. Det finns inget rätt eller fel i meditation. Men det finns utveckling. Tänker
ja.
Jag.
Ja. Och det där jag tänker så här, för det som fastnade för mig det var så här, men jag kan ju fantisera.
Ja.
Och då ser jag bilder. Varför ser jag ingenting när jag har en guidad meditation? Varför ser jag inte? Men du, mycket var för mig var ju vem som höll i den.
Mm. Men jag tror ju att resor är att skapa i fantasin.
Ja.
Jag tror ju faktiskt att det är det. Jag tror att liksom, men jag kan uppleva det där när jag sitter bakom mina ögonlock. Då är ju allting svart. Och då kanske jag fokuserar mer på mitt andetag. Eller jag liksom, jag fokuserar inte på några bilder överhuvudtaget. Eller ja, jag kan fokusera på att jag ser luften som strömmar in genom näsan och ner och upp igen. Men det är en helt annan sak än med resor. Med resor, det är ju som att gå in i en saga, och det är ju fantasi. Det är ju liksom något man skapar i sitt inre. Mm. Ja, så jag tänker att det är en jättebra grej att tillåta dig själv att fantisera när du är på en resa. Det är som när någon läser en bok för en och man får bilder i huvudet.
Ja, exakt. När du säger det var ju sådana saker som till slut kom till mig via dig och även om min terapeut som jag hade på den tiden. Och att inte, som du säger, fantasi, resa, alltså bilder vi skapar. Det är ingen skillnad på meditationsbilder och dagdrömmeribilder egentligen.
Exakt.
De är skapade på samma ställe.
Mm. Sen kan ju upplevelsen vara helt annorlunda. Liksom. Att det kan, man kan... Kan jag ha gnostiska upplevelser? Jag hade en idag. Jag känner att jag vill dela den här.
För det var länge sedan.
Februari, det är en sån här månad där jag känner så här, I'm losing my mojo. Det är liksom, det finns inte mycket magi i februari. Om man inte liksom, ja, nu har jag tur att få jobba med barn och ungdomar som dansar. Det kan ju vara gnostiskt på många sätt. Men kan också vara utmanande på många sätt. Men idag så var jag mitt gamla, där jag växte upp som tonåring i Upplands-Bro kommun, Kungsängen. Och så var jag uppe vid Kungsängens centrum och så kikade jag liksom ut över liksom järnvägen. Jag vill visa järnvägen och den perrongen där man stått som tonåring och bara, nu ska man åka in till stan och gå på klock. Det var det största äventyret. Men då tog jag ett djupt andetag och kände doften av våren. Den här myllan nu när det bara är blött och slask och allt. Hundbajs och hund, liksom kattbajs, allt det där. Det började töa. Men jag stod där gott och väl en minut och bara andades in doften och så flödade på med liksom alla möjliga känslor från min tonårstid och, alltså positiva känslor. Det var som att jag är hemma eller jag är det var en gnostisk upplevelse. Jag kände mig förflyttad ur tid och rum tillbaka till en magisk plats. Ja, det är lite underbart. Det tyckte jag. Och jag tänker också att det är till sådana ställen man kan nå med meditation. Men det är inte ett självändamål.
De där upplevelserna. Det är på något sätt. Men det är som en gåva. Åh gud, det låter jättefån. Men när man får dem där. Gnostiska upplevelserna, det är verkligen lyftande och det är precis vad du menar. Jag kan få sånt när jag är ute. Jag har ju hundar, så jag är ofta ute och promenerar. Och jag menar, vardagspromenaden är inte alltid så roliga, men när man kan göra annat än bara ta de här rastningspromenaderna, då har jag ofta såna här upplevelser. Det är oftast i skogen.
Ja.
Alltså det är så häftigt.
Ja, det är helt fantastiskt tycker jag. Jag tror inte att jag skulle nå de upplevelserna om jag inte hade meditation i grunden, eller att jag hade en tillåtande plats för min fantasi egentligen. Eftersom nu kom jag tillbaka mycket till doften, att doften triggade igång mycket så där. Det är ju en sak. Det kan trigga igång minnen och så, men det var som att man flyter ut ur sin kropp liksom, och är på en annan plats, i en annan dimension. Och det är inte bara fantasi, utan det är, kroppen är ju där också. Kände jag att jag ville dela. Och nu hör jag ju en av dina hundar där.
Ja, det är min äldsta dam. Hon ska snart löpa, och då är hon väldigt ljudkänslig. Så det var väl någon som promenerade förbi utanför, och det får de inte. Okay. Om de inte är tysta då.
Ja, men så att hon kan meditera i lugn och ro.
Ja.
Ja.
Nej, men det här med djur och meditation. Mm. Alltså det är faktiskt fantastiskt. Jag vet ju, du har ju också djur. Och jag upplever att djur faktiskt är meditativt, eller åtminstone hjälper den att hamna i meditativt tillstånd.
Oh ja. Djur, husdjur överlag är väl klassade som alltså stressnedsättande väsen. Alltså när vi är nära djur så släpper mycket stress. Mm. Om man inte är rädd för djur då.
Ja. Ja, det finns ju då. Ja. Nej, men det är samma sak. När jag var yngre så red jag. Och jag kommer så väl ihåg. Det här var i högstadiet. Jag cyklade över en mil till stallet på fredagar. Och jag cyklade så fort jag skulle hinna dit innan mina ridkompisar kom. Mm. Och det var att jag älskade att sitta i sadelkammaren. Och så hörde man hur hästarna åt. Och så frustrar de och så stampar de lite. Så att någonstans, även om man inte förstod det då, så var ju det ett sätt att inte meditera, men att vara i ett meditativt tillstånd redan där som tonåring.
Exakt. Och det är många gäster här som säger det, att liksom, ja, men jag mediterade när jag var liten, men jag visste inte om att det var det jag gjorde. Eller jag var i ett meditativt tillstånd eller ett gnostiskt tillstånd.
Ja.
Jag ser djur i toppen för det. Nu har jag ju två katter som inte är sådär. De är inte så här: hej, ska vi kela? Utan man bara, nu ska vi kela. Ragdolls. Så att de protesterar ju aldrig. De skulle ju aldrig så här: nej. Utan de bara. Det är lite som att ha tonåringar. Ja, jag gör det väl, men jag är inte, det är liksom inte riktigt, jag är inte närvarande, jag drar till mitt happy place. Men jag märker, så är de. De är så jävla snobbiga, mina katter. Men det är ändå så där att om jag ligger och jag funderar så, de kommer, i alla fall en av dem, han kommer och lägger sig vid min mage. Den andra kommer ju och säger, du får gärna klappa mig om jag står på min matta. Och att klappa, ja, hon ska stå på sin matta. Men när jag klappar henne så blir jag ju lugn. Jag stressar ju av. Så de är ju ändå där. Men de är snobbiga, så är de ändå där. Och liksom, med sitt väsen på sitt sätt. Och de bestämmer ju.
Ja, men det är det som, där är ju skillnaden. Jag har ju både hundar och katter.
Mm.
Och det är ju skillnad där. För katterna är ju liksom, du kan ju egentligen inte bestämma, utan de kommer bara, här, så, nu är det min tur. Mm-hmm. Och då går vi förlorade precis en av våra katter, och han var ju superhäftig. Jag har i över 10 års tid haft honom på huvudet varje natt. Ja, kattmässa. Men han var också så här, det gick liksom inte. Han bestämde sig för att man ska ligga ner eller sitta ner eller någonting, då var det bara att göra det.
Ja.
Men det var bra. Det var ju jag fick ju möjlighet att meditera då.
Exakt, exakt. Och det är det där att de kommer ju faktiskt ofta, eller mina katter kommer ju ofta om jag är stressad. Eller om de märker att familjen, om det är mycket rörelse, liksom, ja, men vi ska dra iväg någonstans, det är mycket rörelse. De gillar inte det. De bara, då springer de omkring runt fötterna och man bara, men chilla, sådär. Men jag kan ju, vad jag känner att jag blir påmind om då, det är ju att jag kan ha bråttom, men jag kan göra det på ett annat sätt.
Ja.
Och de påminner verkligen om att, okej, ta det där extra andetaget nu. Och så går man vidare. Liksom.
Ja, så att, jag håller med dig, för det är samma med mina hundar. De är extremt känsliga för energi. Så att om jag har en stressad energi, då blir de spattiga. Så att de påminner ju mig om att, hallå, hallå, nu börjar du gå upp i spinn här. Nu är det dags för dig att liksom andas lite. Ja. Så det är ju oerhört tack mina hundar säger. För de är en del i att liksom hålla sig på mattan.
Ja, men det tror jag att det är för många. Och för många. Mm. Just hundar är vad jag förstår också. Man anlitar hundar till exempel barn med diagnoser, autistiska barn, att liksom att få närma sig djur är en trygghet och något fint för dem, om de inte är rädda för djur såklart, men att det de kanske inte knyter an till människor, men de knyter an till djur. Det är spännande.
Jag jobbade många år på hunddag, så jag har jobbat professionellt med hundar. Och vi hade ett samarbete ett tag. Så det kom elever från olika skolor med neuropsykiatriska diagnoser. Och det är inte bara så att de kan relatera väldigt mycket bättre. Många gånger, inte alltid, men många hundar istället för människor. Men hundarna tycker oftast, 9 gånger av 10 tycker de bättre om de här eleverna än vad de tycker om oss odiagnostiserade. Säga.
Ja, men det tror jag.
Mm. Och jag ryser när jag säger det här, för att det är så oerhört tydligt.
Ja. Mer hundar till folket. Eller att vi tar hand om våra husdjur. Och ser vikten, ser värdet av att vara nära djur. Och att se värdet av ett meditativt tillstånd. Avstressande tillstånd. Ja, men du, kör en fråga.
Jo, hur är du, Veronica? Jag har faktiskt en fråga, någonting som jag funderat väldigt mycket på. Det händer inte särskilt ofta längre, men i början när jag började min meditation, så 9 gånger av 10 så vällde det upp oerhört mycket sorg som kom till ytan. Och jag grät. Mm. Jag storgrät varenda meditation. Det började liksom med 5 minuter storgrås. Liksom, tårarna bara sprutade. Är det någonting som du har upplevt som själv eller när du har liksom utövat det med i grupp eller varit meditationsledare? Att, är det vanligt?
Jag tror inte att det är ovanligt. Men jag har inte upplevt det, liksom inte i specifik meditation, däremot i yoga. Och yoga säger man väl är meditation in motion, man vill nå till ett meditativt tillstånd där också. Och där är det jättevanligt att saker och ting kommer upp. Att folk har gråtit, folk har lagt sig ner och men gråtit, det har kommit upp mycket. Jag har en deltagare som det händer nästan varje gång. Jag tror inte att det är dugg ovanligt. Jag tror att det är snarare... Jag har en väninna som sa det här att vi saknar rum för andlighet. Och då menar hon inte kyrkor. Eller inte rum för religion utan rum för andlighet. För att andlighet är så mycket. Och jag tror att när vi skapar de där rummen, oavsett om det är meditation eller yoga eller sjunga eller yoga, vad du nu väljer, ett medvetet öppnande för din andlighet, tror jag inte alls att det är ovanligt att man gråter, att det kommer upp jättemycket. För du och jag jobbar ju med magi också. Och vi vet ju för att om någonting ska få plats så måste någonting annat dö.
Ja.
Och det som ska dö måste man ju ha processat. Det är egentligen ett sorts helande och en sorts transformation i det. Meditation är helande, jag skulle vilja säga att det är det. Så jag tror inte alls att det är konstigt.
Jag önskar att de som inte mediterar fick känna hur bra det är.
Ja, för det är faktiskt min fråga till dig. Har du ett tips för dem som tycker att det är svårt att meditera?
Släpp kraven för vad meditation är. Strunta i liksom, man behöver inte gräv där du står. YouTube skulle jag säga. Där finns det flera jättebra såna här musikmeditationer. Det sparar med musik, men sen också guidade meditationer. De flesta är på engelska, men och då kan ju folk tänka så här, nej, men jag kan inte engelska så bra. Men strunta i det. Därför att det är rösten. Och man behöver inte förstå varje ord. Så det är ett tips. Men sen det här att börja enkelt. Sluta ögonen och lyssna på lite musik och låt inte, och bara vara i det. Så.
Precis.
Kanske då som du, alltså att vara med i en grupp för att lära sig gången, var börjar jag?
Ja, precis. För att just det där att som du nämner, att liksom sitta stilla, bara lyssna på musik till exempel, sväva iväg lite grann. Det händer ju någonting i hjärnan.
Ja.
Och det är en bra början, är att liksom få koppla bort och koppla in. Inkoppla sig till sig själv på något vis. Och musik är ju fantastiskt. Och jag vet ju också att det här är verkligen ingenting som jag lägger något värde i. Det har varit diskussioner om så här att man kan inte lyssna på hårdrock eller heavy metal. Jag anser att det kan man visst. Du kan välja vilken musik du vill. Sen så kanske jag kan bli jätteberörd av heavy metal, dark metal så där. Men jag når inte ett meditativt tillstånd på samma sätt som jag gör om jag lyssnar på lite lugnare musik. Men det är en individuell upplevelse, och den äger den som mediterar. Den äger inte någon utanför. Men det har varit mycket diskussioner kring det där. Att liksom, nej, heavy metal eller hårdrock och sådär. Det är bara, det skadar cellerna, tror jag att det var någon som sa. Det finns inga belägg för det, mig veteligen. Men tänker jag att det kan vara ett tips att man kanske inte ska meditera till låtar man känner igen eller känner till. Som väcker något särskilt i en, liksom att den här texten är liksom så här, väcker det här. Då kan det vara bra i början att kanske meditera till någonting helt annat, så att liksom inte så att man inte målmediterar på en gång, att liksom, ja, men nu vill jag väcka det här, eller jag vet att det här triggar det här i mig eller skapar det här i mig, utan att låta meditation få vara, som du säger, tänker jag också, förutsättningslöst. Att släppa kraven. Nu hörs inte du igen. Nu är du borta. Hallå!
Nu
är du där.
Ja, nej, men det här med musik. Alltså jag är en musiknörd. Så jag har ofta musik och sådär. Så att just det här du säger, att ha neutral musik. Så är det för mig också. Jag har gärna sån här meditationsmusik. Och då kan, precis för att det blir precis som du säger, jag har inga förutfattade meningar eller förutfattade bilder med den musiken. Men jag kan också se, som du säger det här, att om man ska meditera och man avskyr en viss sorts musik. Och så är det den man ska meditera till. Då kommer man ju ingen vart. Så jag menar, som du säger, gillar man hårdrock, då kanske det är det man ska ha då. Då.
Ja, men precis. Man måste ju börja någonstans, tänker jag.
Ja.
Man vill, och egentligen bara betrakta vad det är som sker inuti en. Ja. För det är också ett meditativt tillstånd att betrakta utifrån. Så ja, mer meditation till folket, mer djur till folket, mer avslappnade ställen att meditera på, att släppa meditationskraven, jätteviktigt. Försök hitta en bra instruktör, leta i YouTube, gräv där du står. Och som sagt, att det finns ju, och det här har vi avhandlat i den här podcasten, det finns så många olika sorters meditationer, allt från transcendental meditation som liksom är trademark till den här vardagsmeditationen som gör att man kanske kan känna sig lite mer balanserad i vardagen, till resorna man gör om man har en andlig praktik, till exempel som häxa eller välva eller präst och prästinna. Ja, det finns ju så mycket. Men vi strävar, och det finns också, det är skillnad att meditera och uppnå ett meditativt tillstånd, till och med ett gnostiskt tillstånd.
Och det ena, då tänker jag så här, just det här att det ena är inte bättre än det andra. Och det är ju också, släpp tävlingen. För det
exakt. Det finns så mycket bilder kring det där att vi ska dricka spirulina drinkar och så ska vi meditera en timme om dagen. Nej. Sen så finns det ju absolut, jag vet att de som håller på med transcendental meditation, det är 20 minuter morgon och kväll, och då går man ju liksom medvetet in i en rutin. Och då kan det ju alltid vara bra att göra det antingen i grupp eller att du har en instruktör eller någon form av mentor som hjälper till. Och det är liksom en annan teknik bara. Så egentligen, jag tänker så här, meditation är så intressant för att det påverkar en på ett sätt som man kanske inte tänker på i början. Jag vet inte ens om jag tänker på det nu, men jag vet bara hur mitt liv skulle se ut utan det.
Ja, och det här är lite kul också, för att nu har vi pratat om vardagsmeditation, för det är det som jag sysslar med mest. Men sen när jag är ju också medium och tarotsierska. Och för att vara så bra som möjligt så behöver man sitta i vad vi kallar för kraften.
Ja.
Och det är också en viss sorts meditation. Men den ger inte mig kanske balans i vardagen. Mer, utan det är mer vardagsmeditationen som ger mig balansen. Den här kraften och det som vi mediterar över och sitter i, det är en annan sorts energi som inte liksom alltid behöver ge mig balans i vardagen.
Exakt, utan det är ju riktat åt ett annat sätt. Det är riktat åt en viss praktik. Att liksom, som medium så jobbar vi med att öppna upp som kanaler till andevärlden. Eller ja, men som völvor, som sejdar till exempel.
Ja.
Man öppnar upp. Och det är en helt annan målinriktad sorts meditation. När jag snarare till exempel mediterar för den här vardagsmeditationen som också kan vara en minut, men den kan ju också vara en timme. Jag tänker vipassana till exempel, metta-bhavana, de här buddhistiska meditationerna för fred och frid är ju egentligen vardagsmeditationer för att skapa någonting inom dig. Mentalt lugn kanske mer då. Så att ja, alltså det finns så mycket.
När du säger så kommer jag på, jag minns, jag hade en period i livet där jag var extremt stressad och jag kände att jag måste ta tag i det här. Men vad ska jag göra? Och det var också så att det innebar, jag hade stress över mitt arbete som jag hade då. Det var jobbigt på jobbet. Och varje morgon så när jag skulle ta bussen så kände jag bara säkert, jag vet inte om jag orkar mer. Och vid busshållplatsen så fanns det en stor tall. Och jag kände bara så att nej, men jag måste göra någonting. Så jag ställer mig och kramar den här tallen varenda morgon. Och alla de här människorna som jag åkte buss med, det var ju samma varje morgon. De undrade nog om jag hade blivit galen. Men det var mitt sätt, för det var det enda jag, som var liksom, den där tallen stod där varje morgon.
Mm.
Den var likadan varje morgon.
Mm.
Och bara de här, det var kanske en, två minuter innan bussen kom. Och lägga kinden emot barken och liksom känna trädet. Det var jätteviktigt. Och det är också en form av meditation.
Ja, definitivt. Och det vet jag som vi som är skogsnördar och naturen. Nej, men vi har ju en animistisk syn på världen runt omkring oss, att allting har en själ.
Ja.
Och jag vet att det förut var väldigt, alltså, man kan göra sig lustig över människor som kramar träd. Det blev väl en sån här trädkramare. Men
ja.
Det fanns mer än att man vill skydda träden. Det är för att man känner träden.
Ja.
Och det känns som att det är ett helt nytt avsnitt.
Det här. Helt nytt avsnitt.
Verkligen. Att vår praktik uppmanar, eller vi ser det och vi upplever det. Prästinnor som pratar om att de reser liksom, ja, till Avalon eller till Anun, säger vi i Caribbean prästinnor, att vi reser till andra dimensioner när vi är i naturen.
Mm.
Och då känner vi också med den naturen. Den är en del av hela upplevelsen. Och det kan vara allt från att solen spricker fram. Jag tror alla kan känna igen den känslan när det är så här grått i februari, när solen sticker fram, så liksom, liksom ett djupare andetag och att
bara vända ansiktet mot den solen och känna att den värmer.
Ja, precis.
Liksom, ja. Det är också så här, se det lilla. När, alltså, det är också en väg att försöka se det lilla.
Exakt.
Inte bara det stora.
Och släppa förväntningarna. Att det ska vara så här, ja, men jag leviterar. Och det kan också vara en fantastisk upplevelse. Men att det är de här små, små upplevelserna, erfarenheterna. Det är som barn och djur. De blir bara så här, det är sol ute, tjoho. Eller det är en pöl. Eller det lilla som gör dig lycklig. Och jag tror som vuxen har vi, som vuxna människor, så har det varit lätt att glömma bort man glömmer bort den världen, men den finns ju där, tänker jag.
Det där, då kommer jag också återsöka tillbaka till mina år inom hunddagisnäringen. En hund upplever ju väldigt mycket genom sin nos. Det är liksom deras största organ i nosen. Mm. Så att det är rent så. Och hundar nosar, och alltid när jag var ute och promenerade på vårkanten så tog jag promenader genom villakvarter.
Ja.
Precis där när syren och hägg började blomma.
Mm.
Och det var så här, det var ett äldre par som gick förbi mig när jag står och sniffar på en hägg. Och hundar, 8 stora hundar sniffar på marken. Och jag står med mitt huvud in i häggbuskaget och sniffar. Och så säger det här par, ja, det är tydligen inte bara hundarna som behöver nosa, fröken också.
Ja, men precis. Precis.
Ja.
Vi upplever med våra sinnen och kan försätta oss i meditativa tillstånd med hjälp av våra sinnen.
Ja.
Om vi tillåter, om vi öppnar den dörren, om vi liksom tillåter helt enkelt.
Ja.
Jag tror att det är en del av det som kallas lycka.
Ja, tänk att det är det.
Jag upplever det så. Och jag tycker att det känns som ett bra sätt att avsluta det här. Att hitta de små sakerna i vardagen. Och skapa rum för lycka. Ibland, och det här, verkligen säga det också med en fas, att det Jag kan ju bli sådär själv. Och om jag är såhär, jag har haft en skitdag, och så är det någon som säger, men lukta på blommorna och så känner den här lyckan. Man bara, fuck you! det är inte lätt. Det är inte enkelt.
Nej.
Men vi tror att det finns där. Och vi tror att det finns där för alla. Och det är inte ett konstant flöde. Det kan vara små förnimmelser. Det kan också vara, det kan vara en hel dag som känns perfekt, absolut. Men jag tänker att det är lite som faktiskt buddhisterna säger. Att när allting är i liksom balans på något sätt. Då kan vi hamna i nirvana.
Ja, men de där korta stunderna. De är ju inte att förakta. För det är ju faktiskt oftast det är där vi är. Och det är de som skapar glädje eller livslust resten av den dagen.
Ja. Och som kan stärka när man känner sig liksom. Och påminna oss om att jag hade en intervju med Rebecca Tiger, det var ett tag sedan, men hon gjorde ett sånt här fantastiskt inlägg faktiskt om att nära sig själv. Att liksom, vart är du någonstans? Börjar du känna dig trött? Börjar du känna dig lite avundsjuk? Lite bitter? Lite ger mer än vad du får tillbaka? Och sådana där saker. Man kan väl säga check på allt här då kanske. Men just att det var där, det handlar inte om att säga, åh vilken dålig människa du är. Utan, nej men nu är det dags att nära dig själv.
Mm.
Att ta hand om dig. Och då kan faktiskt meditation vara tipptoppverktyg, tänker jag.
Ja, börja där så följer resten med, tänker jag.
Ja, why not? Det tar vi med oss, Ulrika. Tack snälla att du var med. Tack.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, och tack till hundarna som ledde in oss på ett annat spår med meditation. Men jag tycker att det var ett väldigt viktigt spår.
Jättebra. Och nu har solen kommit fram hos mig.
Det har den gjort hos mig också, vet du det?
Ja.
Det ser vi som ett gott tecken.
Ja.
Och imorgon är det fullmåne. Och då tänker jag att då ska det här avsnittet släppas.
Wow.
Mm. Ska jobba snabbt.
Du har att göra med andra ord.
Jag har att göra med andra ord. Men det är det värt. Det är roligt. Det känns viktigt. Och det känns upplyftande är rätt ord för mig. Men tack snälla att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Och vi har gäster på rad. Tack du som har lyssnat. Vi ska komma igång igen, jag och Elin, särskilt nu när våren börjar ta lite mera plats, så kommer liksom också ork och lusta att växa med det är jag övertygad om. Tack igen att du lyssnar och välkommen åter.